kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio. Och du ska få lyssna till Bibeltimman med bibelförklaringar och Håkan Sundliden. Och de är över Romarbrevet som vi håller på med nu, och vi har kommit till del 23. Jag som presenterar programmet och är tekniker heter Ulf Gustafsson. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och så måndagar klockan 19 här i närradion. Sen kan du också lyssna på det på Värnamo församlings hemsida på värnamopastorat.se. Klicka på närradion och sedan på bibelförklaringar så kan du lyssna till alla bibelförklaringar Håkan Sundliden har haft genom åren där. Men nu är det dags för del 23 av Romarbrevet.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Vi ska göra färdigt det sjätte kapitlet i Romarbrevet idag. Vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig att vi får samlas i ditt namn återigen. Herre, tack för att vi får tro att du är närvarande och att vi har en nådestund nu med dig. Där du verkar genom ditt ord och genom din ande. Vi ber att du låter din heliga ande, vishetens och uppenbarelsens ande, komma över oss. Att vi får öppnade sinnen och öppnade hjärtan så att vi kan lära känna dig allt bättre och din vilja. Och än mer, Herre, att du genom ditt ord och ande förvandlar oss och gör oss mer lika dig. Herre, förändra oss inifrån så att vi lär oss att tänka som du, vilja som du. Känna som du, Herre. Se som du. Höra som du. Herre, vi vill verkligen vara inlämnade i gemenskapen med dig och med varandra. Herre, nu överlåter vi den här stunden till dig. Och ber om din fortsatta närvaro och välsignelse. Amen. Som sagt, vi håller på i Romarbrevets sjätte kapitel. Och där har vi gjort de 11 första verserna. Som handlar om dopet. Och nyckelversen där, det var ju det här i sjätte versen, tror jag. Vi vet att vår gamla människa är korsfäst. Och det där vi vet, det tycker jag är ganska angeläget. För det är en sån där insikt, eller en kunskap eller insikt som behöver landa, slå rot och växa sig allt starkare i och ibland oss. För att det är ju det som dopet handlar om. Att man införlivas i Jesu Kristi korsfästelse. Så när vi dör ju tillsammans med honom. När han dog så dog vi alla i föreningen med honom. Och så är dopet då det personliga. Där vi begraver, så att säga, det gamla livet. Från efter det att vi har blivit döpta. Och uppstått med Kristus så ska vi vandra i tron och vi ska vandra i anden. Det är det nya livet som gäller då, inte det gamla. Och det var ju 4 stycken, vad ska jag säga, sanningar eller vad man ska kalla det, som var förknippade där med de där 11 första verserna. Och det är ju det att det är ett juridisk akt. Därför att i och med att vi blir döpta så förklarar Gud oss för rättfärdiga, förklarar som i en domstol. Och det gör han på grund av vad Jesus Kristus har gjort. Ni kommer kanske ihåg det, att det här med att vi tror på Jesus Kristus, det är då vi blir rättfärdiga. Genom tron på Jesus Kristus förklaras vi rättfärdiga. Ni kommer ihåg det, vi pratade om objektiv och subjektiv sanning. Att det kunde också översättas att genom Jesu Kristi trofasthet blir vi rättfärdiga. Man kan översätta på båda sätten. Så det är inte det att vi tror, det är inte något förtjänstfullt i det. Utan det förtjänstfulla ligger helt och hållet i Jesus Kristus. Och det är för Jesu Kristi skull som vi förklaras rättfärdiga. Sen att vi tar emot det genom tron, eller att vi sätter vår lit till honom genom tron. Det är ju en annan sak. Det är inget förtjänstfullt i det, utan det är lika förtjänstfullt som att ta emot en gåva. Det ligger på samma plan. Och vi tar gärna emot den gåvan. Så det är en juridisk akt. Och sen är det en personlig akt. Alltså dopet är ju ditt dop. Så där kommer hela denna väldiga sanning till dig på ett personligt sätt. Och det tredje var ju att det kommer på ett moraliskt sätt. Därför att om det nu är så att vi har försatts in i Jesus Kristus, då blir det omoraliskt att se sig tillbaka. Det handlar ju om att vi är döda för synden och vi kan inte vända oss tillbaka och börja tänka liksom att vi ska planera ett syndfullt liv. Det är omoraliskt att göra så. Och det strider ju mot vårt eget nya väsende. Och det fjärde som vi hade med där, det är att det är eskatologiskt, det vill säga det är liv som Jesus Kristus lever, det han går igenom. Det är ju en uppenbarelse utav det fulländade. Det är en uppenbarelse utav Guds rike, en personlig uppenbarelse, och hans liv blir exemplariskt för oss. Så vi har honom som vårt föredöme, som vårt exempel. Det ligger också i detta att vi är inkorporerade, intagna i Jesus Kristus. Det här är sånt som vi vet. Och det förstår vi ju var en av oss att vi vet det mer eller mindre. Men det är alltså på plats, och det här är en insikt som vi behöver meditera över. Och jag måste säga det. Det kan få vara som ett vittnesbörde från min sida att vi talar ju ofta i vårt sammanhang om dopet och att dopet är så viktigt och så, va. Men det som har blivit så tydligt för mig under de här sista 2 åren då jag har jobbat med de här texterna, det är det att det är personligt. Alltså, vi tänker ju ofta så att ja, men jag ska tro på Jesus Kristus, alltså min tro är det som bär mig. Men där har skett en förskjutning hos mig, så att jag ser att Gud har handlat i mitt liv genom Jesus Kristus, genom hans död och uppståndelse, och det har kommit till mig på ett personligt sätt i dopet. Jag vet att jag är döpt. Det är en historisk händelse i mitt liv. Och då börjar det betyda mer och mer för mig, allt eftersom jag så förskjuts ifrån min egen tro till Guds verk genom Jesus Kristus. Och att detta har kommit till mig i dopet. Ja, det är stort. Vi vet att vår gamla människa är korsfäst. Att vi har fått ett nytt liv. Och så stod det ju då också i den 11:e versen. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och ni lever för Gud i Kristus Jesus. Ni är döda, det är någonting som har skett. Och ni lever för Gud, det är någonting som sker i nuet hela tiden. Och så kom då verserna 12, 13 och 14 som snarast är som en övergång. Man kan se det på lite olika sätt. Men som en övergång till verserna 15 och resten av kapitlet. Och det som sker här nu från vers 12 då, inklusive den där övergången och resten av kapitlet, det verkar vara som en tillämpning riktad till de nydöpta. Tillämpningen kommer ju normalt sett i Paulusbreven efter undervisningen. Alltså, och det gör det i Romarbrevet också i kapitel 12, 13, 14, 15. Men här kommer det ett halvt kapitel, sista halvan på 6:e kapitlet, på fel plats som jag uttrycker det så. Och förklaringen är troligen den att eftersom det har handlat om dopet så läggs det till den tillämpning, den lilla korta undervisning, de instruktioner som ges till de nydöpta. Så det är därför som det här hänger ihop med första halvan i 6:e kapitlet. Det hänger ihop med dopet. Och vi har alltså tillämpningen framför oss. Och då så står det här i vers 13. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Här använder Paulus en bild, nämligen att livet i rättfärdigheten, livet i Kristus, livet i rättfärdigheten, är som ett vapen i den här världen. Eller för att förklara bilden så här. Vi har blivit soldater i Kristi armé. Och därför så måste vi betänka vilken armé vi tillhör. Vilken flagg, vilken fana strider du under? Och då blir bilden ganska tydlig, eller hur? Vi kan inte kämpa i 2 olika arméer, utan vi kämpar under Jesu Kristi fana. Vi är i hans armé. Och vi är vapen i hans hand. Så det är ju uppenbart, eftersom han skriver som han gör här och eftersom tillämpningen kommer, att det är en fortsatt kamp i den meningen att här finns en ny vilja nedlagd hos oss som vi vill vandra efter. Och samtidigt så har vi då den kötsliga naturen som vill hindra oss och som spjärnar emot oss, som vill lägga krokben för oss. Men det förtar ju inte vår grundinställning att vi vill drivas utav Guds ande och strida, kämpa den goda kampen i Guds tjänst. Så han använder sig här utav militära termer, och det gör han på några andra ställen också som jag ville vi skulle slå upp. I 13 kapitlet, där säger han till exempel i vers 12: natten går mot sitt slut. Alltså den kötsliga naturen, livet i den här världen, livet under korset, det slutar ju med döden, korsfästelsen, det går mot sitt slut, jag kläs av. Dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Så där har du också den här bilden av militära termer. Vi kommer tillbaka till det här, men jag har redan nämnt det flera gånger och jag tänker nog påminna om det lite då och då, för det är så viktigt att det som kallas för Kristusmönstret, hans död och hans uppståndelse, avklädandet, påklädandet, begravningen, uppståndelsen, det Kristusmönstret är ju tolkningsnyckeln för ditt liv och för mitt liv. Det är det vi går igenom också. Så därför så blir alla motgångar och svårigheter och förluster, så att säga, i våra liv är ju en del av Guds helgelseverk hos oss. Vi behöver alltså inte vara ledsna, hänga med huvudet och tänka åh, nu har jag misslyckats igen. Utan vi behöver tänka, ja Gud vare tack, nu förlorar jag lite till. Men det är ju inte något gott i sig naturligtvis. Det är ju smärtsamt, smärtsamt för den gamla människan att bli avklädd. Men till min inre människa så förnyas jag. Genom att jag på nytt tvingas tillgodogöra mig Guds nåd. Guds egen seger genom Jesus Kristus, alltså genom tron. Den jag måste förnyas i hela tiden. Det här kallas för den goda kampen. Kristusmönstret i våra liv. Vi har några bibelställen till. Jag har skrivit 2 Korinthierbrevet 6. Det här har vi gått igenom, men 2 Korinthierbrevet har vi gått igenom tidigare. Men jag vill visa på och påminna 2 Korinthierbrevet 6, vers 7. Det står ju att vi ska kämpa i Guds kraft med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. För att det ska bli riktigt meningsfullt så kanske man måste ha med hela meningen. Den börjar ju redan i 4 versen. Under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet. Under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält. Alltså där är ju avklädandet. Där är liksom det som är för oss är uppfattas som negativt, men det ingår i livet. Och så står det i vers 6, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande. Och där, om ni kommer ihåg det, så gjorde vi ett stopp, va? För det här med att leva i den helige ande, tålamod, godhet, i den helige ande. Och så kommer det 4, jag ska säga, nyanser av vad det är att leva i den helige ande. Och då räknas det upp. Uppriktig kärlek, det är det första. I den heliga ande skulle jag kunna lägga till. Är vi i anden, då har vi uppriktig kärlek. Har vi uppriktig kärlek, då är vi i anden. Men det är också sanningens ord. Lever vi i evangeliet, av evangeliet, då lever vi av sanningens ord. Och vi förmedlar sanningens ord. Och för det tredje, Guds kraft. Det är ju andens kraft, vad som är över oss. Och det fjärde i sådana fall, rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Det är alltså det nya livet som vi talar om där. Du har det också i, vi går till kapitel 10, andra Korinthierbrevet 10. Där står i vers 4, och sen sån här vers som ofta citeras. Där skriver aposteln, de vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och vi är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Det där kan ju låta lite för stort för oss, det där sista. Men jag tror att man ska begripa det som så att ja, vi har blivit fullkomligt lydiga i Kristus. Men den där fullkomliga lydnaden i Kristus, den behöver ju uppfylla oss, den behöver förnyas, den behöver växa till och stärkas hos oss hela tiden. Och när det sker, då och först då är vi redo att tala mot andras olydnad. Så ska man förstå de där verserna. Jag har också, det här handlar alltså också om i militäriska termer att strida. Och det sista som jag har skrivit upp, det andra Timoteusbrevet. Där står nämligen i kapitel 2, vers 3. Lid också du som en god Kristi Jesus soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Ja, det räcker så långt. Så att vara en soldat i Kristi armé, det är alltså en bild för att ha tagits in i Jesus Kristus och att leva sitt liv som en Jesus Kristi stridsman. Man skulle kunna säga så här också, att vi är Kristi stridsmän. För det andra, så ska vi betrakta oss själva. Vi ska se sanningen. Vi ska betrakta oss själva på det sättet. Och skulle jag vilja säga då för det tredje också, så betraktar Gud oss. Och så använder Gud oss. Han ser alltså hur du och jag kämpar den goda kampen. Och han stärker oss i den kampen. Och vi ska kunna, inte liksom, det tror jag inte att ni uppfattar det så heller, men jag vill ju inte att någon ska uppfatta som om att Gud ser mig och jag räcker inte till och jag är en dålig soldat. Nej, det är inte så du ska se det. Du ska se det som att han använder dig. Du ska se dig själv på det sättet. Och då blir du viktig också i dina egna ögon. Men du blir det i evangeliets kraft, precis som jag läste de här bibelställena som vi slog upp. Det här sker ju, jag tror vi har något bibelställe här lite senare ikväll. Det här sker ju i enlighet med den nåd som har blivit oss given. Man kan inte göra mer än vad man kan, och man ska inte heller göra mindre. Utan vi ska leva i enlighet med tron. Så det gäller alltså att komma ihåg för oss vilken armé vi ingår i. Och då kommer vi till vers 15. Och det här, nu är det ju helt nytt material så att säga. Jag tror vi läser från vers 15 till och med 19. Vi läser 15 till 19 tror jag. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Ja, förresten, jag tror vi stannar där. Vi tar bara en bit i taget. Här ser du att bilden skiftar. Från att ha varit militärtermer, att vi är soldater i Kristi armé, så kommer vi nu över här i vers 15 till att vi inte är slavar under synden, utan att vi är slavar under Jesu Kristi herravälde. Så det är ju bara en annan bild för samma verklighet. Och här ser du i vers 15 att nu är han tillbaka till den fråga som han hade redan i första versen. Alltså det fanns invändningar emot de kristna. Också ibland de kristna. Eller det fanns invändningar emot judarna. Man skilde ju inte kanske så mycket på judar och kristna. Utan det var ju, de flesta var ju judar, men det var också hedningar. Men invändningarna då var att de inte följde lagen. Eller att om ni är så fria ifrån lagen, ja då kan ju ni synda hur mycket ni vill. För ni får ju ändå förlåtelse. Det är ju liksom kritiken, invändningen emot Paulus. Och det är den han har tagit upp redan i första versen. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda? Och så kom den här undervisningen om dopet. Det vill säga att vi är döda för synden. Vi lever för Gud. Och då måste man tänka annorlunda. Nu i vers 15 ser han tillbaka i den frågan. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Nej, självklart inte. Det betyder, som det står här då, eftersom vi inte står under lagen. Det betyder att det här gäller ju hedningarna också. De hedna kristna och de judekristna. Vi kommer till det i sjunde kapitlet, så att han föregriper här lite grann det som kommer i sjunde kapitlet. I sjunde kapitlet så säger han att vi är döda för lagen. Samma principiella tänkesätt som att vi är döda för synden. Förut levde vi in i synden och vi var under lagen. Men vi är döda för synden, men vi är också döda för lagen. Och det var därför som det blev invändningar ifrån judiskt håll. Men om vi nu är döda för lagen, om vi står inte under lagen, då betyder det, och nu tänker jag på oss här, då betyder det att vi kan inte fortsätta att utvecklas eller växa som kristna genom laggärningar. Vi är döda för lagen. Och hela sjunde kapitlet handlar om det. Och jag bara säger det här nu i föregripande. Att en kristen kan inte leva under lagen. Vi kan inte leva under laggärningar. Det finns någonting som kallas för lagens tredje bruk. Och här är kristna delade i två läger, skulle jag vilja säga. Det var Martin Luther som talade om lagens första och andra bruk. Han sa så här om lagens första bruk. Lagens första bruk, det är alltså trafikreglerna och lagstiftningen som Sveriges riksdag stiftar och så vidare. Det är alltså sådana lagar som vi har att följa. Vi är alltså i den meningen inte fria från lagen, utan vi ska göra lagens första bruk. Lagens andra bruk, det är det när vi träffas av lagen och känner att vi får dåligt samvete och att vi inte kan frälsa oss själva. Och vi tvingas fly till en frälsare, till Jesus Kristus. Det är så det andliga bruket som kan äga rum hos en människa. Och då kommer man till Jesus Kristus. Då är man under lagen, kommer till Jesus Kristus. Och så får man höra om evangeliet och kommer under evangeliet istället. Det är lagens första och så är det lagens andra bruk. Men så finns det också någonting som kallas för lagens tredje bruk. Och här är vi då delade, och jag kommer själv att vara emot lagens tredje bruk. Det kommer ni märka när vi kommer till sjunde kapitlet, men ni får bara lite förhandsinformation nu. Då tänker man så här i kristna sammanhang, de som är för lagens tredje bruk. Ja, men nu när jag är kristen, då är jag ju inte under lagen. Men lagen gäller så att säga fortfarande på det sättet att jag ska som kristen göra si eller göra så, va? Ja, men då är vi ju där igen då. Ja, men är man kristen ska man inte göra si och göra så då. Ja, men då är vi där igen, säger jag. Nu finns det de som menar att man kan tala till kristna på det sättet. Och det är därför som man kan höra, inte minst i svenskkyrkliga sammanhang, ja, det är förr i tiden, inte nu för tiden, men förr i tiden, på min tid, vill jag på att säga. Men då talade man om att man skulle predika lag och evangelium. Och då skulle man predika, det fanns inte minst när vi firade nattvard, så hade vi alltid ett skriftemål innan. Då skulle man spegla sig i lagen. Och så skulle lagen tala. Och så skulle man inse då, kristtrogen människa som satt i bänken, ja, men jag är ganska dålig. Och sen då när man har insett det, då ska man komma med evangeliet. Så att man predikade så att säga både lag och evangelium. Nu sa aldrig Martin Luther på det sättet. Utan det här finns i ett tillägg i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Och det här är kanske det vanligaste i frikyrkliga sammanhang att man tänker så, att man ska använda det. Jag säger att nej, så ska vi inte alls ha det. Jag menar till och med när vi kommer till 7:e kapitlet, ni vet det där att Paulus talar om att han är under lagen och lagen har gjort synden levande, bla 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 bla. Att det 7:e kapitlet har Paulus skrivit för att visa att om vi tänker oss att vi står under lagen, då kommer vi bara att upptäcka vår egen synd, ingenting annat. Och det spelar ingen roll hur kristna vi är, hur andefyllda vi är, det kommer få samma effekt varje gång. Men det var ju inte kallelsen för det nya livet. Att vi skulle upptäcka mer och mer hur dåliga vi är, eller att vi inte räckte till. Vi kan inte, hur kan vi leva under lagen och lagens tredje bruk, eller göra laggärningar eller låta bli att göra laggärningar om vi är döda för lagen? Ja, men är vi inte döda från lagen? Jo, vi är döda från lagen. Ja, men ska man inte som kristen göra sig så? Då menar jag så här, du måste ändra språk. För när du har blivit en kristen, då handlar det inte om att göra lagen eller lagens tredje bruk. Det handlar om att vandra efter anden. Anden ska tala till oss. Och anden kan naturligtvis tala genom, jag skulle inte vilja säga lagen, utan genom Guds ord. Ja, men alla förmaningar som Paulus ger då, att man ska göra si och man ska göra så. Ja, det är förmaningar som är tillämpningar, inte av lagen. Tillämpningar av evangeliet. Så lagens tredje bruk skulle i sådana fall istället kallas för evangeliets tillämpning. Men är det evangeliets tillämpning, då är det inte en laggärning, då är det inte en laglydnad, då är det en troslydnad. Och det är en väldig skillnad. Och den här väldiga skillnaden ska vi återkomma till i 7:e kapitlet. För jag menar att den är helt avgörande för om vi ska kunna som kristna vandra i seger. Du kan inte vandra i seger om inte de här grunderna är lagda i ditt och i mitt liv. Så det var bara en förhandsinformation. Vi ska komma tillbaka till det mera i detalj. Men den är en viktig detalj. Så den goda kampen handlar inte om att göra laggärningar. Utan vi ska vandra som uppståndna i Kristus efter den helige ande. Vilket är det nya livet. En annat sätt att uttrycka sig. Och om du då tittar i det här som vi läste nu, vers 15 och 16, så ser ni att det står, hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte är bra, bra, bra? Nej, det ska vi inte göra. Vet ni inte, och så kommer vers 16, att om ni gör er till slavar under någon, lyder honom, då är det honom ni lyder. Och att ni vandrar under lydnaden. Och kommer det 17:e versen som vi inte läste. Och av hjärtat blivit lydiga. Så lydiga kommer där flera gånger. Och då är det så här med ordet lydig i grekiskan. Och det har jag sagt förut, men det här vi måste upprepa många saker. Eller de viktigaste sakerna. Då är det så här med ordet lydnad. Att själva stammen, själva verbet heter ju akouo. Som betyder att lyssna, att höra. Och på det här ordet så kan man sätta två olika prefix, ord innan. Antingen så sätter man dit par akouo. Och par akouo, det betyder att man hör men man bryr sig inte. Man är vid sidan om det man hör. Så man hör men hör ändå inte. Man bryr sig inte om det man hör. Det par akouo översätts i Nya testamentet med olydnad. Att inte göra det man hör är att vara olydig. Men så finns det ett annat ord som är hypakouo. Och hypakouo, det betyder att man står under det man hör. Det vill säga man hör, man står under det, man tar emot det och man handlar efter det. Då har man verkligen hört i hebreiskt tänkande. När man gör det man har hört, då har man uppfattat saken. Det översätts på svenska. Till svenska med ordet lydnad. Det är det ordet du har här. Det Paulus önskar, det är att vi som kristna hör Guds ord och gör Guds ord. Nu behöver du inte bli förskräckt och tänka att jag kommer inte att räcka till. Det behöver du verkligen inte bli, därför att du ska höra det evangeliet. Du ska höra Guds nåd och du ska leva Guds nåd. Du ska höra om att han vill ge dig av sin kärlek, av sin barmhärtighet, och ska du leva därefter. Vi ska vandra i, inte i lagens lydnad, där vi gör saker och ting därför att vi måste, därför att vi blir tillsagda. Utan vi ska vandra i trons lydnad, evangeliets lydnad, därför att vi älskar Herren, oss själva och andra. Den lydnaden, trons lydnad, som är alltså väsensskild från lagens lydnad, är det som Paulus vill ha upprättad. Titta i första kapitlet, inledningen på Romarbrevet, vers 5, när Paulus presenterar sig själv och sin kallelse. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad. Till trons lydnad för hans namns skull. Det förutsätter alltså att tron, gemenskapen med Jesus Kristus, finns där innan man lyder. Annars är det inte trons lydnad, annars är det lagens lydnad. Och det jag reagerar på, för att säga det igen då, det här med lagens tredje bruk, när man talar om för kristna hur de ska göra och inte göra, ja, då kan ni lyda eller låta bli att lyda, men då gör ni saker och ting därför att lagen säger det. Det kommer så att säga inte inifrån er själva. Det är inte ett resultat av att evangeliet lever inom er. Två helt olika saker. Så det är därför vi behöver se hur vi är i Jesus Kristus, ha del av det goda, vara lyhörda för det goda och så vandra i trons lydnad. Som inte har med lagens, det är inte lagens tredje bruk, utan det är evangeliets tillämpning helt enkelt. Och det är väsensskilt ifrån lagens tredje bruk. Nu har jag skrivit här några saker. Ja, jag har egentligen sagt det här på olika sätt. Det kanske blir en liten repetition då. Men om du får det i några punkter då. 1. Kom ihåg vilken fana du strider under. Att du är under evangeliet. Du är i Kristus. Det är det första. Vilken armé du ingår i. 2. Som underlydande i Kristi armé, som en soldat i Kristi armé, så har du inget val när det gäller lydnad. För du är underställd Herren Jesus Kristus. Därför kan det inte vara så som man ibland hör i kristna sammanhang, att ja, nu så vet jag inte om det är Guds vilja eller det är Guds vilja, och ska jag göra si eller ska jag göra så, och jag dras åt båda hållen, jag vill göra det goda men det onda vill jag inte göra, men jag kanske ska göra det onda. Ungefär som att jag hade att välja mellan att vandra i anden eller i köttet. Du, det valet finns inte. Därför om du är en soldat i Jesus Kristus, då är det din skyldighet att lyda honom. Du har inget val att lyda någon annan. Solklart. Sen att den kötsliga naturen får oss att misslyckas eller lägger krokben för oss, det är en annan sak. Men i grund har du inget val. Därför att du är kallad till trons lydnad. I och med att du har fått del av tron. Och som jag sa, så är det. Vi är i Kristus. Så ska vi betrakta oss själva. Och så betraktar Gud oss. Gud har alltså, han har stor tro på oss. Han sätter stort värde på oss. Vi är hans redskap i den här världen. Det är också en sån där förskjutning som har skett under när åren har gått för min egen del. Som du säkert kan förstå nu, att det blir en förskjutning på att jag ska tro på Gud. Och helst ska jag tro mera på Gud. Till att han tror på mig. Han tror på mig. Och det är helt enligt med Guds ord när jag säger så. Det är inte för att jag är märkvärdig, utan det är därför att Gud säger i skapelseberättelsen att han har skapat mig till sin avbild. 1. Och 2. Till att bli honom lik. Det är hans vilja. Och han har föresatt sig att lyckas med det. Känner man växer på insidan? Vi växer i gemenskapen nu. Han har stora förhoppningar på oss. Man kanske till och med kan säga, även om det kanske inte man ska säga så, ja, till vem som helst, men att Gud har en förtröstan, en tillit på oss. Och om du tänker efter, inte bara på skapelsen, att vi kallar det att bli lika honom, utan tänk efter också hur det var med Jesus Kristus. Vad hade Jesus för garanti på att verket skulle gå vidare? Var det för att anden föll? Eller var det för att det fanns så många mäktiga predikanter? Eller var det för att det skulle ske så mycket tecken och under som det gjorde i apostlärningarna? Eller var det, som jag tror, det var för att Jesus Kristus hade instruerat sina apostlar och nu förlitade han sig på dem. Han trodde, ni kommer att klara av det här. När den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft. Ni ska få ge era liv för det här. Jag lämnar er, men jag litar på att ni tar verket vidare. Han är densamme idag. Han har förväntningar på oss. Och det är därför som jag tror att vi lever i en tid som nu börjar bli inte en efterkristen tid så mycket som en, ja, ett efterkristen tid om man ser till svenska folket i stort, va. Men vi lever alltså i den tiden när vi inte längre kan, vi räcker inte till som individkristna, utan Gud måste få upprätta sin gemenskap, alltså Kristi kropp. Och den är ekumenisk. Den kan inte vara annat än ekumenisk. En helig allmänlig apostolisk kyrka. Och det är därför som jag tror så mycket på det här med ekumeniken på gräsrotsnivå, eller om man nu kan ta steg framåt på Lidnäs och så vidare. Alltså, för det måste hända någonting ibland de kristna. Det kan hända utifrån prästerna och pastorerna och de anställda, men det finns inga tecken på det. Den sköter man sina verksamheter, var en av sin lilla fack. Men det måste ju hända någonting bland Guds folk. Och vi kan inte göra det i egen kraft, Guds folk, att liksom organisera oss eller nu ska vi ta i så. Det är bara Guds verk och det är ekumeniskt. Och då kommer, om vi säger så här, själva handlingsprogrammet då. Nu har jag 4 punkter och det är inget som jag ska gå igenom, utan jag bara säger så här om vår kallelse. Det är ett, att förbli i Kristus. Att förbli i trons gemenskap med Gud. Att lyssna till evangeliet. Inte till lagens tredje bruk eller någonting annat, utan lyssna till Guds ord, Guds tilltal. Det är det andra, att vara lyhörda. Förbli, var lyhörd. Och så kom det tredje då, som vi har strukit under några gånger. Lydnaden emot tilltalet. Och nu talar vi om en evangelisk lydnad. Så missförstå inte när jag säger lydnad. Jag talar inte om lagens lydnad. Jag talar om en evangelisk lydnad. En glädje att få komma vidare i det som Gud talar i vårt liv. Och det fjärde och sista, där det är alltså handlingskraft. I enlighet med den nåd som vi har fått. För lydnaden kan aldrig vara passiv. I hebreiskan är det så till och med så att höra och göra, det är samma ord. För man kan inte höra utan att göra, för då har man inte hört. När man hör och gör, då har man hört. Då är det lydnad. Och så är det för oss också. Vi behöver förbli i Kristus, vara lyhörda för Guds tilltal. Och vi behöver vara lydiga och visa det i handlingskraft. Och det sista, inte minst. Och återigen, nu upprepar jag mig, men det tål att sägas många gånger. Återigen, handlingskraft i enlighet med den nåd vi har fått. I enlighet med den kallelse var och en har fått. Handlingskraft är en evangelisk handlingskraft. Det är inte lagens handlingskraft vi talar om. Utan det är evangeliets handlingskraft. Och så kommer det då i vers 17. Gud vare tack, brister han ut. Gud vare tack. Ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Och här finns det tre saker som måste sägas. Och nu ser jag att klockan går, men vi har en 20 minuter till. Jag fattar inte det. Vi skulle hinna igenom det här, tänkte jag. Men det finns tre saker i den där versen. Det första, ni har av hjärtat blivit lydiga. Får jag påminna om profeterna i Gamla testamentet? Den stora visionen hos Jesaja och Jeremia och Hesekiel, vilken var det? Och det var den här. Att Gud skulle ta bort stenhjärtat ur era liv och sätta dit ett hjärta av kött och blod och ge er av sin ande så och göra så att ni gör hans vilja. Det är den stora visionen. Att Gud nyskapar människan, ett nytt hjärta, och gör så att vi per automatik, om jag får uttrycka det lite slarvigt, följer Guds väg. Det är Guds verk. Det är det Paulus tänker på när han säger att ni av hjärtat har blivit lydiga. Det är ju ett Guds verk. Och så är det för oss som är döpta och som vill följa Herren Jesus Kristus. Vi har av hjärtat blivit lydiga. Och sen står det i en annan sak här, går lite hastigare fram, men det nästa som står där i den versen är att ni har av hjärtat blivit lydiga mot den lära. Lägg märke till ordet, mot den lära som jag blivit överlämnad åt. Och här då på är det också ett bestämt innehåll. Du kan titta i 16 kapitlet, Romarbrevet 16. Och det här kanske ska strykas under också med tydlighet, därför att det har ju blivit så i bland levande kristna och bland karismatiska kristna att anden har fått en sån har blivit så överordnad, så att det där med bokstav och lära och sånt, det vill man inte tänka så mycket på. Det är inte så viktigt. Men så lär inte Guds ord. Utan Guds ord lär att läran är viktig. Och det är anden som gör läran levande. Och då står det här om läran i vers 17. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Och då är det frågan om vad den där läran är för något. Jag kanske ska säga det. Splittring betyder inte splittring i organisatorisk mening. Som om det skulle vara fel att det fanns 3, 4, 5, 6, 7 olika gemenskaper. Det är inte splittring. Det är mångfald. Men splittring är det om vi inte är överens i läran. Om vi inte är överens i dopet och i tron. Ni har av hjärtat blivit lydiga mot läran. Vad är det för en lära vi talar om? Jag skulle vilja beskriva den med hjälp av några ord eller några olika steg. Därför att det första ordet som vi har i grekiskan, det är ju kerygma. Kerysso, som verbet heter, det betyder att man förkunnar. Men det är ju ett budskap man ska förkunna. Det är goda nyheter. Måste till en förkunnelse. Någonting ska förmedlas. Och det som ska förmedlas är kerygma. Och kerygma är själva hjärtat i evangeliet. Det vill säga det är Jesus Kristus själv. Det är att han har blivit han är andra personen i gudomen. Han har uppfyllt lagen. Han har gjort dina och mina synder till sina. Och han har lidit straffet på Golgata kors. Han har dött vår död. Blivit begraven. Han har uppstått från de döda. Han sitter på faderns högra sida. Har all makt i himlarna på jorden. Som den andra personen i gudomen. Och han har utgjutit utav sin ande. Lämnat kvar sitt evangeliska ord. Och utgjutit sin ande. Det är själva kerygmat. Det är själva kärnan i evangeliet. Gud förbjuder att någon drar ifrån någonting eller lägger till någonting. Det är själva kerygmat, det är själva hjärtat, som sagt var, själva kärnan i läran. Om du tittar i, där har jag skrivit kapitel 1, vers 3. Det är fortfarande Romarbrevet. För här finns det lite grann, Romarbrevet 1:3, här finns det här kärnan. Du kan ana den. Jag kommer ihåg när vi gick igenom första kapitlet av de här verserna, så sa jag det, att det som står i vers 3, där det står evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från de döda, evangelien om Jesus Kristus vår Herre. Det här med mänsklig natur, född av Davids släkt, helighetens ande, det är inget paulinskt uttryckssätt. Han har fått detta till sig ifrån apostlarna i Jerusalem, ifrån Jesus själv. Detta är själva kerygmat. Det här är den urkristna bekännelsen som Paulus fick del av och som förvandlade hans liv och som han nu återger. Där har du kerygmat. Du har det också i... Du ska få ytterligare något bibelställe så att du verkligen får själva hjärtslaget där. Fjärde kapitlet. Och så håller oss till Romarbrevet 4. Den sista versen. Där skriver Paulus om honom som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Där har du läran. Och läran är ju inte bara ord, utan läran är ju Jesus Kristus själv personifierad. Det här är hans liv, det här är hans verk, det här är hans lära, det här är hans liv och lära. För liv och lära är ett och detsamma hos honom. Där har du alltså själva hjärtat i alltsammans. Du har det, om vi bläddrar till första Korinthierbrevet 15. Där skriver Paulus i de första verserna. Han påminner om evangeliet som han predikade, som ni tog emot och stod fasta i. Jag vill påminna er om orden. Lägg märke till, jag vill påminna er om orden, alltså en fasta ordalydelse. Och den ordalydelsen handlar då om vers 3. Det viktigaste, om att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Och att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och han visade sig för Kefas och så vidare. Där har du kerygmat. Och du ska få ett bibelställe till fast tiden går så fort. Apostlagärningarna 13. Då när Paulus är på väg hemifrån sin... När han är på sin första missionsresa. Och så i vers... Nej, det var inte det jag tänkte på. Men vi kan ta den här versen ändå. Apostlagärningarna 13:12. När landshövdingen såg det som hände kom han till tro, slagen med häpnad över Herrens lära. Det här är alltså läran vi talar om. Och den här läran är densamma för alla kristna människor. Sen att det finns kristna som försöker lägga till och dra ifrån och omtolka det, det är bara att beklaga. Men det är därför som det är så viktigt med de här punkterna som jag visar er nu. Va? Och då är det så här att den här läran som Jesus gav till sina apostlar och som han förmedlar vidare sedan, eller apostlarna förmedlar vidare, den är muntlig. Den är muntlig. För de tidigaste Paulusbreven, de skrevs ju kanske år... Ja, allra tidigaste 48, 49, 50, det vill säga 15, 16, 17 år efter Jesu uppståndelse från de döda, så började det skrivas ner. Evangelierna kanske skrevs ner år 50 och 60, alltså lite senare. Men vad är det som skrivs ner? Svar, Herrens lära, muntliga lära, skrivs ner. Det är alltså inte så med skriften eller med läran att den har kommit till någon på något sätt som har skrivit ner och sen ska ni tro det. Så är det inte. Utan det är så att det som Jesus har förmedlat, evangeliets ord, det är muntligt. Och utifrån det har det sedan skrivits ner. Så det som har skrivits ner i Nya testamentet är ett vittnesbörd om den muntliga läran. Och den muntliga läran är ju det som vi har gått igenom, hans död och uppståndelse, och att den förmedlas, förs över till andra människor. Att andra människor tar emot den, och så visar sig läran bärkraftig. Guds rike sprider sig. Det här muntliga som också levde kvar och som användes till exempel vid dopet. Det är ju det vi håller på med när Romarbrevet 6, vers 12 till och med 23. Förmodligen en kort undervisning som hölls för de nydöpta. När de kom upp i dopgraven fick de här anvisningarna. Den här muntliga undervisningen som innehåller läran och kanske innehåller lite till. För det vi har hört är att han säger till de nydöpta: ni är soldater i Kristi armé. Nu så ska ni stå i Guds tjänst. Ni är rättfärdighetsvapen. Ni står under Jesu herravälde. Han är den som förser er med allt vad ni behöver. Men det är också honom ni ska lyda. Det hör ju till grunderna. Det hör till läran. Det kallar teologerna på latin då för regula veritatis. Eller synonymt regula fidei. Trons regel. Och regula veritatis, som betyder sanningens regel, är den att man tänkte sig som så att de första kristna tänkte sig som så att man hade en världsbild som sa att verkligheten, den står Gud för. Gud är den verklige. Han är centrum på tillvaron. Denne guden som är verkligheten, som är sanningen, har uppenbarat sig i skrifterna. Så skrifterna, de kan aldrig ifrågasättas. Och det borde inte kunna ifrågasättas av en kristen heller. Därför det här är ett vittnesbördet om verkligheten. Jag är medveten om att det låter filosofiskt. Det kanske är filosofiskt också. Men alltså, man trodde på verkligheten. På sanningen. Och så trodde man att den var uppenbarad i Jesus. Och när Jesus berättade om detta, hans lära gick ut, så var det ett vittnesbörd om sanningen. Och det var därför som jag strök under så mycket förra tisdagen, tror jag det var, detta att det är historisk händelse vi talar om. Det är inte frågan om vad tror du, eller vad tror han, eller vad tror hon. Det är frågan om vad som är sant och riktigt. Och vi tror att detta är en riktig beskrivning av verkligheten. Och det tredje som stod här i Romarbrevet 6, vers 17. Jag sa att det var tre saker. Ett, av hjärtat lydiga. Två, mot den lära som ni har fått. Jag ska säga det också. Att den här dopundervisningen, den här regula fidei, trons regel, grundregel, det muntliga budskapet, skrevs sedan ner till det som vi kallar för den apostoliska trosbekännelsen. Där är den sammanfattad. Så den apostoliska trosbekännelsen, för all den nicenska och atanasianska också, förenar alla kristna på jordklotet genom alla tider. Där är läran. Den har så att säga expanderat, kan man säga. Den har liksom inte utvecklats genom att ha lagts till, men den har växt till. Förståelsen utav Herrens lära har växt till. Och det tredje är då, som står i den här versen, som ni blivit överlämnade åt. Det betyder alltså att den här läran är en objektiv enhet. Det är ett faktum, det är en verklighet. Att bli en kristen, det är att ha överlämnats åt den här läran. Ibland så får jag ju frågan, Håkan, vad tycker du om ämbetet? Eller hur ser du på dopet? Vänner, det är ganska ointressant. Frågan är vad läran säger. Jag kan inte predika någonting vad jag tycker och tänker. Jag måste ju predika kyrkans budskap. Kyrkan alltså som Kristi kropp. Vi har ju blivit överlämnade till Kristus. Vi lever under Kristi herravälde. Och vi kan inte lägga till, vi kan inte kan dra ifrån. Vi kan bara förmedla det som han har gjort för oss. Och det som han vill att vi ska predika. Ingenting annat. Absolut ingenting annat. Inga andra verksamheter. Behövs inga andra verksamheter. Det behövs inga specialgudstjänster eller eller konserter och allt vad det är för något, va. Dagliga träffar och föredrag och kafferep. Vi behöver evangeliet. Det är det enda som behövs. Behövs inget annat. Men det behövs verkligen. Och börjar man reducera själva budskapet, själva grundvalen, själva läran på ett sådant sätt så att det blir som en programpunkt bland andra programpunkter, då är vi riktigt illa ute. För det här är det som är överordnat, det här är det som ger bärighet åt kyrkans liv och åt den kristnes liv. Vi har blivit överlämnade. Det här är väl det grekiska ordet paradidomi, alltså att man har tagit emot någonting och man har gett vidare. Och man är trogen emot det man har tagit emot och som man förvaltar och ger vidare oförvanskat. Om man inte är det så översätts det med förräderi. Då har man utlämnat. Då har man inte överlämnat och gett vidare, då har man utlämnat, övergivit. Så det här är viktiga insikter som vi behöver ha väldigt klart för oss. Nu hann vi ju inte mer än till den 17:e versen där, men det kanske kan vara så, ja, jag tror vi kan göra så att vi läser det i alla fall, så att får vi med det hela på det sättet. Då hade vi läst till och med 17. Nu läser vi vers 18. Nu är ni slavar under rättfärdigheten sedan ni har befriats från synder. För er mänskliga svaghets skull, han förnekar inte den, använder jag en sån enkel bild. Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv, så ska ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördar ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sånt är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, då blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Och det här är ju Guds verk, va? Gud har alltså befriat oss från synden, gjort oss till sina slavar. Han helgar oss, frukten av våra liv är att vi helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Vi har befriats från synden. Det här är första gången där Paulus talar om en kristen människas frihet. Och vi har redan förstått och vi kommer förstå det ännu mer när vi går vidare, att det inte är en frihet att göra som man själv vill, utan det är en frihet att lyda Kristus. En frihet som de icke-kristna inte har. Vi har den friheten. Vi har möjlighet att vandra i hans fotspår. Amen. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi ber att du ska låta ordet vara verksamt i oss, inte bara som individer utan som gemenskap också. Herre, det som du har talat till oss, det som vi har läst i ditt ord och det som vi har hört, det är dyrbart. Och vi ber att du genom din heliga ande ska bevara ordet i våra hjärtan. Herre, vi vill omsluta ordet i våra hjärtan. Vi vill att du ska göra oss mer och mer lika dig. Herre, att vi blir förenade med dig och med varandra. Herre, vi tackar dig för att vi får tillhöra dig. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaringar med Håkan Sundliden över Romarbrevet. Det här var del 23. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30 och måndagar här i närradion klockan 19. Sen kan du också lyssna på det i Värnamo församlings hemsida. Du går in på varnamopastorat.se och så klickar du på närradion och sedan på bibelförklaringar. Och där kan du då lyssna till alla Håkan Sundlidens bibelförklaringar under åren. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter kommer sändning från Radio MF. Du kan lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.